Ja, det är dags för morgonklubben med Pontus Wernbloom, Alexander Axén och mig, Amanda Diego. VM är ju igång, men den här podden där fokuserar vi på allsvenskan. Idag blir det Sillyfokus, men innan vi sätter tänderna i det, hur är läget med er?
Det är bra, tack. Det är väl svårt att hålla sig borta från VM-fokuset. Det har ju snackats upp överallt och ingenstans här. Och just allsvenskan är väl inte superhet för tillfället. Men det ska bli skönt att få en timme här. Jag vill faktiskt prata lite allsvenskan och landa i det. För den har ju inte försvunnit bara för att VM finns till. Utan det händer lite grejer där med.
Fina, trygga allsvenskan. Hur är läget med dig, Axén?
Är mycket bra. World Cup börjar igår. Då tror alla att jag ska säga VM på lite engelska. Men det är darten som börjar igår. Dubbelturnering. Tredje bästa turneringen utav hela året. Så att jag var jävligt glad igår. Hade den på stora tvn och så hade jag VM-matchen lite på telefonen. Så att, det var en perfekt dag igår faktiskt.
Underbart. Låter som ni mår bra. Wernbloom, vill du berätta vart du håller hus? Det ser glassigare ut än vanligt.
Ja, nej, jag befinner mig i kåken på Mallis. Ska på bröllop här i dagarna 3. Kan bli riktigt tufft. Jag får ta rygg på Gudette idag. Det kan bli riktigt jävla stökigt då.
Ja, du får ju berätta vem det är som gifte sig.
Ja, Sam Larsson, min gamla lagkamrat, höll på så här. Det var vi aldrig. Han var hemma och tränade Blåvitt och sen drog han vidare. Men han har även hus här, så vi har umgås en hel del med familjerna i flera år här. Så det är han som ska gifta sig i morgonkväll. Och då idioten satt smoking som dresscode i 30 grader värme. Så jag vet inte hur fan jag ska lösa det, om jag ska vara helt ärlig. Det kommer vara fruktansvärt. Förhoppningsvis så är det ett vackert bröllop så att man slipper tänka på smokingen. Men den ryker så fort Sam rycker sina grejer i alla fall, det kan jag säga.
Vad heter det? Jag var på bröllop i Grekland när det var 100 grader varmt. Men de hade jättebra AC inne. Men så var det så kul för att de här toastmasen sa att ja, nu kan ni gå ut och ta lite luft. Fick man ju...
Bedrövligt är det.
Många väskokontroller får det bli. Men du, det känns som att den här gästlistan, jag skulle tippa på att den är typ samma som fotbollsskalan 2013 eller något sånt, eller?
Ja, jag vet inte. Jag har rätt dålig koll faktiskt på vilka som kommer. Jag vet, Augustinsson kom ju ner. Kribba var bjuden, men fick ju inte ledigt av Potter, kan jag tycka är lite dåligt med tanke på att det är rätt långt kvar till match. Och så, nej, men det lär väl dyka upp ett gäng, framförallt hans bror också som är agent numera. Det kommer vara allt möjligt löst folk, så man kommer nog känna igen en hel del, tror jag.
Känslan är att man vill ha en rapport från den här tillställningen.
Ja, det får du inte live. Däremot kan vi väl prata om det nästa vecka kanske när jag har kommit tillbaka. För det kommer nog ta några dagar att återhämta sig, som sagt.
Då frågar jag din fru, för du kommer inte komma ihåg någonting om jag känner dig rätt.
Nej, det är rätt. Jag ska hålla mig långt ifrån Danne Larsson. För krokar man arm med honom, då är livet över här i några veckor framöver, kan jag säga. För det är en... Ja, han är bra på mycket, men just gin och tonic, det är nog starkast i världen på, tror
jag. Dahlqvist där också då, eller?
Nej, han såg jag faktiskt befann sig... Han är väl nykär och befann sig i San Sebastian. Såg jag på Instagram här nu på morgonkvisten, så han kommer inte. Också skönt, slippa honom, du vet ju hur han är.
Ja, herregud alltså.
Krocka lite med Mondo Duplantis bröllop. Tror du att det är någon av gästerna som har tvingats välja?
Nej, det skulle väl vara Jiger då som har näslat in sig där också. Men han kom ju på det här bröllopet, så han valde rätt i sådana fall.
Mm, snyggt. Sen sist då, vi måste ju tipsa våra poddlyssnare om ett litet tittartips. Ett program som vi ju alla tre har varit involverade i. Wernblooms eskapader i Örebro. Blev ju ett otroligt mysigt avsnitt.
Ja, jävligt långt och matigt faktiskt. Men det var så mycket bra grejer därifrån, så vi ville behålla det mesta. Och en del av det var ju tyvärr då kollega Axén som hade höll hov när vi gick runt i Örebro. Och ja, det har ju klippts ut här på nätet och vevats runt som att jag är the bad guy här nu för att jag snackar ner på tehuset i Örebro, vilket jag inte alls gör, utan det var fulklippt av Ida här, vår kära producent och klippare, som får mig att stå ut i dålig dagar här, som jag inte alls tycker om. Jag tyckte det luktade jättegott där, men Axén ville ju att jag skulle in och äta teet av någon jävla anledning. Jag gillar te jättemycket, jag vill bara säga det till alla er där ute som hatar på mig på nätet nu. Te är jättegott och jag dricker det framförallt på vinterhalvåret, så dricker jag mycket te.
Men det var fint att se dig, Axén. Du kändes som du sken upp när du fick visa upp ditt älskade Örebro.
Ja, jag lovade ju Pontus här för mig när vi stod där vid bron att du ska komma en vanlig dag någon gång, så ska jag och Nordin ta med dig ut. Så får du se det bästa av stan, för att det kallas ju inte Sveriges Miami utan anledning.
Det är så sjuk claim ni har gjort på det där namnet de senaste veckorna här nu, så jag förstår ingenting.
Ja, men respekt, det var ju ett moln där när du kom. Det brukar inte vara där på våran himmel, men det var att du var där kanske.
Ja, ah, okej okay då.
Det hände också något med dynamik. Pontus, du blev liksom 14 år gammal, så obstinat tonåring där på Örebros gator. Vad hände?
Jo, men det är ju det här som är problemet när man sitter i studios och sådär med Axén, att han tar ju alltid först parti åt ena hållet, och för att det ska bli lite intressant så måste ju den andra då spela med och ta det andra, såklart. Jag kan ju inte bara gå med på att allting är svinbra i Örebro utan att ställa en enda motfråga. Alltså jag har ju varit i branschen nu, så jag vet ju hur det här funkar, så det är klart att jag ser ju kanske lite obstinat och tonårsaktig, och det är jag väl i mångt och mycket, men jag gillar att sätta mig på tvären. Det gör ju han här i våran studio idag också, och det är klart att den dynamiken, den är rätt rolig tycker jag, och jag menar faktiskt allting jag sa där. Jag gick inte med på allting Axén sa om hur jävla fantastiskt det är, för då skulle det vara våran huvudstad, tänker jag. Det är det ju långt ifrån.
Det borde ha varit där med tanke på slottet där. Men att du var så arg att du gick på tebutiken, det var ju synd alltså.
Som sagt, jag gillar te. Jag har fått tefolket här på mig på internet. För några veckor sedan så var det influencers som flödade in och hatade på mig. Nu är det tefolket som är på mig. Ja. Det är väl livet som att jobba på Aftonbladet, I guess.
Kommer få hela Asien emot det.
Ja, de är välkomna.
Ja, men har ni omfamnat VM-bubblan nu då, eller stretar ni emot?
Alltså jag satt ju och kollade på det. Jag är ju redan liksom, jag tycker det är överbevakat redan från start. Så jag har ju typ tröttnat på skiten innan det startade, om jag ska vara helt ärlig. Och så sitter man och tittar på den matchen. Jag tror Niva skrev det rätt så bra om att Mexiko var okej, men Sydafrika var så alltså nästan som man behöver utreda det. Och det är klart att när det startar så, då sitter jag bara och skakar på huvudet. Liksom. Ska jag sitta här och bingea 102 matcher eller vad det är till det här? Jag är uppväxt med VM 98, VM 94, 2002. När det var, alltså, när alla laget hade en identitet. Alltså varje match var en riktigt bra fotbollsmatch. Nu kommer vi se så jävla mycket skit emellanåt. Så det blir svårt att välja vilka matcher man faktiskt kommer vilja se på. För jag kommer se långt ifrån alla. Det måste jag faktiskt vilja erkänna.
Axén, du som ser på allt. Ja. Är du uppe i ottan och kollar Sydkorea, Tjeckien?
Jag kollade den i morse faktiskt. För jag tänkte så här att några får man faktiskt välja, som Pontus säger, att man får ta dem på morgonen istället. Jag går inte upp fyra för att kolla på en sån där match. Men jag gillade båda de två lagarna, för de kör stenhårt framåt och sådär. Och jag har haft lite så här, jag har inte varit sugen på VM alls faktiskt, men sen när matchen började så här så kände jag, fan, det blir kul ändå. Och sen började de där idioterna spela utanför straffområdet, och så pang så var det 0-1, och då fick jag bara så här, jag orkar inte med idioterna alltså. Men jag tyckte att Sydkorea, Tjeckien var en väldigt bra match faktiskt.
Men om vi går tillbaka då till vårt älskade allsvenskan och snackar lite silly. Om vi börjar med Sadok Johanna som ju sålts till Brighton. Det var ju såklart ingen större överraskning att han skulle försvinna. Men vad tänker ni om nya klubbadressen?
Ja, men det tror jag är rätt bra adress ändå. Och framförallt så betalar de ju riktigt mycket pengar för oss. Och någonstans så kommer de ju vara tvungna, eller de är inte tvungna att satsa på honom. De har pengar så det räcker att bli över. Men det är klart, när du köps för de här stora summorna så har de ju i alla fall en plan för det. To say the least. Jalko Je gick dit för ett tag sedan, inte alls för samma summor för er som minns det, när han gick från IFK Göteborg. Och han har väl hamnat lite i maskineri där, var utlånad två säsonger i rad här, var på andra säsongen inte var superlyckad i Swansea om jag har tillskansat med rätt information. Så att det kommer vara svårt, det kommer vara en omställning för honom att gå rätt in i Premier League. Det är väl typ bara Fredrik Ljungberg som har gjort från allsvenskan. Skulle jag säga, så att det kommer bli jättetufft för honom att ta en plats där. Men jag tror ändå att Brighton är en sån klubb, om man liksom gör det bra så kommer man få chansen, och det är en jävla språngbräda till någonting större. Det har bevisats, man vet ju att Chelsea köper ju upp varenda spelare som kommer därifrån, alltså hoppar ut därifrån i princip. Så att jag tycker att det är en bra klubbadress faktiskt. När det började pratas om Chelsea och så vidare, då drog jag öronen åt mig och tänkte, tur att det inte blev det här i alla fall.
Ja, men de hade lite tur, AIK, att Newcastle la sig lite där också, för att den som är Nordenansvarig i Brighton borde få avgå direkt. Alltså, för att de vet att AIK har jätteont om pengar och ändå så trissas det upp till runt 302 miljoner. Det är ju, och det sjuka är ju att det är ju ingenting för de engelska lagarna. Det är ju Championship-lag som kan köpa för det. Och hade inte de Premier League-lagarna gått in så hade säkert Championship-lag gjort det. För att de vet också att om de spelar där och får hårdheten så kan de göra mycket pengar. Men det är ju bara att gratulera AIK till den försäljningen. För det var nog ett par hundra miljoner mer än vad de kanske till och med hoppades på.
Mm. Hur viktig blir den här pengapåsen nu då för AIK som varit så himla pressade ekonomiskt?
Ja, men det räddar ju hela klubben egentligen. Den tar ju dem från ruinens brant. Lite återigen tillbaka till det Blåvitt var när man sålde Jalkoje. Det är ju en sån jävla blessing här som kommer från ingenstans egentligen, kanske vi ska säga. Så att de tjänar det här, det gör ju att AIK kommer bli att räkna med betydligt snabbare än vad kanske jag trodde. Sen återigen gäller det att göra rätt saker här nu. De är inne på en fin väg här, AIK, tycker jag. Och framförallt på rätt väg. Det gäller bara att de fortsätter att följa den så det inte börjar handlas in, som jag sagt innan, att det börjar handlas 30-åriga grekiska anfallare och så vidare, utan att man faktiskt gör rätt saker och fyller på med spelare från sin akademi samtidigt som man satsar på lite yngre spelare, så kommer det där bli bra över tid, det tror jag verkligen.
Men hur kommer det påverka AIKs spel då när Johanna är borta?
Jag var lite tuff mot tränaren José där i Elfsborg borta och sa att de hade en aning vad ni håller på med i sista tredjedelen. Så han var lite, gav mig lite svarta ögon, så men sökte han upp mig efteråt och då sa väl han indirekt att han inte helst vill spela med yttrar alls, utan vill spela 4-2-2-2. Men mina två bästa spelare är ju yttrar, sa han ju då, i Selina och Johanna då. Och nu är båda borta, så nu ska vi se hur förändrat AIK blir, så att säga. Så att det ska bli intressant, kan jag tycka. Men att de behöver förstärka, det är ingen tvekan om. Därför att skulle de inte göra någonting nu, då tror jag att AIK åker ut.
Mm. Men hur ska man tänka då, alltså, i det här fönstret med den rutin nu som har försvunnit? För att det blir ju väldigt ungt här nu.
Ja, rutin har väl inte Johanna, men framförallt...
Nej, men Selina tänker jag på.
Ja, de har ju några kvar framförallt i backlinjen och i målet. Så det tror jag är rätt.
Så man behöver inte till
Rutinen är jag inte orolig för. Däremot kvaliteten, som sagt, du tappar dina två bästa spelare offensivt. Det är klart att det kommer vara jobbigt för dem. Vi såg ju här på slutet hur AIK såg ut utan Johanna. Och hur de såg ut med honom. Det var ett helt annat lag. Så att det behöver de ju såklart ersätta. Men då gäller det återigen att man hittar rätt spelare för det. Att man inte går och fingrar på de här 31-åringarna som ska komma in och göra underverk, utan att man hittar proven quality någon annanstans. Liksom. Jag tycker att namnen som har nämnts här ändå är i rätt, rätt ballpark. Pilström pratade om, nu tror väl inte jag att han kanske går in och är Allsvenskans bästa spelare, men den typen av spelare i alla fall från de hyllorna, spelare som kanske stampat lite ut i Europa och sen vill komma hem och faktiskt få igång karriären. Sådana spelare tycker jag AIK ska intressera sig mer för, där man vet att det finns kvalitet.
När det går tungt i AIK, när det går tungt i Blåvitt, då är det speciellt tungt. Det är inte som för de andra lagarna som är liksom Halmstad och de som vet om att det kommer bli så. Det kan bli en otrolig belastning och supporterna var inte svinnöjda med en flöm mot Sirius till exempel hemma och sånt. Och då är det inte så kul att vara ung och lovande och att det kanske ska bli bra. Så att det där man måste hitta en mix, men framförallt så måste du hitta en målskytt, för även om Filling har framtiden för sig och Flathaker är väl liksom springer omkring där uppe, så är inte det tillräckligt liksom som man kan lita på. Och det är när de har spelat bra och inte kan göra mål, det är då problemen blir. Och fortsätter det där då blir det jätteproblem i AIK. Och speciellt nu så har väl liksom AIK lite kommit undan med den här försäljningen och att inte Hammarby eller Djurgården går svinsvin bra, utan bara går bra. Börjar liksom Hammarby få ordning på det här nu, Djurgården börjar få ordning på det här nu, då det där tålamodet kommer liksom gå snabbt alltså. Och då är det inte kul att springa runt och vara 18-21 år och få utskällningar för att det går dåligt liksom så. Så att Ja, de måste tänka till vad de ska göra, men de ska definitivt inte köpa den här 30-åringen, absolut inte. Men de behöver verkligen få in kvalitet. Och just att spela ungt, om vi nu ska gå tillbaka till det där reportaget som vi var på, då gick Örebro riktigt bra och det flöt på och sådär. Efter det har det varit jätteproblem. Och de här unga spelarna, de liksom, det börjar bli tufft. Och det var kvartssamtal nu efter matchen senast och sådär. De har gjort 9 mål på 11 matcher nu och sådär. Så att det är inte, då är det inte lika kul att vara ung, det är det jag vill säga.
Om vi kollar lite Häcken då, för två som har försvunnit därifrån, Silas Andersen och Lajoni, vad tänker ni kring att de försvinner från Häcken?
Nu är Alex LO-låger här nu vi ska få prata Häcken en stund. Mm-hmm. Det är hans soft spot. Vad har vi? Häcken och kexchoklad, det är väl det som liksom är livets godheter, eller hur?
Som spelar ju underbar fotboll. Det är kul att kolla på ju. Silas Andersen sa jag tidigt var en otrolig spelare. Det såg man direkt. Det var liksom det man var en geni för. Men jag gillade just hans, den här svinigheten. Det som Pontus och de hade i Blåvitt också. Som han spydde på. Men som är otroligt viktig att ha. Och som är i ditt ansikte. Och de håller på. Och han grejar. Och han liksom osas med hela i ledarstadion. Och så är det ändå han som lägger upp den på straffpunkten. Och avgör cupfinalen och går runt och skrattar. Sådana där spelare. Det går liksom typ inte att hitta sådana där längre. Och därför blir man ju glad när han liksom var i Häcken och allt det där. Men det är självklart att de måste sälja honom. Och jag tror att det var en toppförsäljning till Sporting. Jag tror att det är bra för honom, det är bra för Häcken, det är bra för Sporting. Men det är svårt att ersätta det. Då kan man ju säga ändå att det går att spela Julius Lindberg centralt där utan problem. Alltså, det är ingen tvekan om det. Men det är inte riktigt samma typ. Så är det. Den här svinigheten vet jag inte riktigt hur du ska få tag i Julius. Men att det är en bra spelare Julius, det vet vi ju.
Mm. Kommer du sakna Silas lika mycket, Wernbloom?
Ja, alltså om vi ska rada upp de bästa spelarna allsvenskan så kliver han ju lätt in på en topp 3. Det är ju bara så liksom. Sen att han har spelat i Häcken har gjort att han inte gått under radarn, men nästan lite så. Hade han spelat i en av storklubbarna så hade vi ju pratat om honom dagligdags liksom. En fantastisk spelare, har ju både fysiken och tekniken för att lyckas på kanske inte allra högsta nivå, men definitivt på Sporting Lissabon-nivå liksom. Så att de kommer sakna honom och de kommer inte kunna ersätta honom. Satt och mässade lite med Friberg igår faktiskt och kollade läget. Bara, vad är det som händer? Och han peggade väl upp lite att de hade någon kille från Tanzania som kanske kunde ersätta. De har ju Dabo och sådär, truppen, Lindberg och så vidare som vi pratar om här. Men det är ju ingen som kommer kunna ersätta Silas Andersen alltså imorgon. Utan det kommer de behöva ta in folk för. Och jag tror väl, det är väl sällan man träffar så rätt som de har gjort med honom. Den typen av spelare ska ju faktiskt inte kunna gå och få till allsvenskan när de har gått och gick han och stampade i Danmark va?
Ja, men Pontus, att de där svinerna som ni var, alltså det var ju hela ert lag egentligen då, ni var ju den åldern som omringade domarna så fort det var fel inkast eller om det var någonting så här och på andra laget spelare och skrek allt möjligt och sånt här som jag var ju galen i att känna guys liksom att det var så. Men det var ju eran drivkraft på något sätt att ni låtsades ju som att alla var emot er fast alla var liksom höll på Blåvitt i domar och allt möjligt. Men grejen är så att den typen finns ju inte längre. Är det för att man på ungdomssidan nu håller på att bara skapa en massa konstiga spelare som ska liksom spela och sånt här. Så att de här spelarna som ni var, det var ju inte dåliga spelare långt ifrån, förstå mig rätt. Men det var liksom inte sådär att man pratade om den briljanta tekniken. Utan det var mer att ni var vinnare och vinnarskallar och effektiva. Typ. Varför finns inte de längre? Varför skapas inte de längre?
Alltså det här är ju så här en fråga som jag går och tänker på ja, men varje dag egentligen. Hur kommer det sig att vissa saker... Alltså man får ju med sig också att akademierna idag skapar ju otroligt bra spelare. Alltså spetsspelare. Och det gör de ju enbart då för att de vill få till de här. Alltså de vet att vi behöver skapa offensiva spelare för det är de som säljs dyrt. Det har ju liksom, alla har ju knäckt den koden och det går ju hela akademin ut på. Vilket gör att ja, men allting går ut på att bara utbilda spelare. Förr var det så här mycket. Jag tror knappt att de liksom tävlar särskilt mycket. Det pratas ju väldigt mycket om att man ska få begå misstag och sådär. Vi pratade i min andra podd. Jag tror jag tappade igår såg jag då det här tillbaka till VM då. Shithole tappar bollen utanför straffområdet i Sydafrika mot hemmalaget i VM. Jag tror jag tappade bollen en gång utanför straffområdet i hela min karriär. Det var mot Djurgården borta. Nu kommer Enrico, tror jag, smällde in den. Dagen efter, Pontus in på kontoret och sitter på bänken i nästa match. Sen gjorde inte jag det med. Alltså, det fanns ju någonting helt annat. Och apropå då att man var svin och så. Man tävlade ju varje dag. Alltså, och det var ju på riktigt. Alltså, vi var ju riktigt sviniga. Och jag tror att det var inte bara IFK Göteborg. Det är lätt att fastna för att vi vann ett år där och att jag sitter här och pratar. Det var ju samma med Kalmar. Alltså, alla de lagen, alla var ju... vill ju vinna till vilket pris som helst. Numera, och jag tror det speglar av sig på samhället också, det är mer individuellt. Det är jag som ska fram, det är jaget före laget. Förr var det ju inte så. Det är jävligt tråkigt att det har blivit så. Jag tror liksom fotbollen speglar av sig återigen på hela samhället och tvärtom. Jag tror att det bara är så nu. Nu är det jag som ska fram, det är min karriär. Klubbarna äger inte spelarna längre, det är spelarna som äger klubbarna och så vidare. Och sin egen karriär framförallt. Så att jag tror att det är rätt mycket sånt också som gör att man kanske inte ser det längre. Sen finns det fortfarande sådana spelare som Silas som har det nedärvt någonstans. De har tävlat säkert sedan de var små. Inom familjen, i monopol. Och, alltså, det är väl jätteviktigt för mig att även mina barn spelar fotboll. Jag skiter om de blir fotbollspelare, men det är superviktigt. Jag älskar ju när min dotter, när hon var 10 år, tar och skickar monopolet in i väggen, går och asgrinar, du vet, för att pappa har vunnit och inte låtit henne vinna och så vidare. Alltså, det finns ju något vackert i det också, även om man där och då vill försöka tona ner det lite. Man ska vilja vinna, det är inget fel på att försöka vilja vinna. Jag tycker att det är viktigt framförallt inom idrotten. Det handlar ju för fan om att vinna fotbollsmatcher och grejer. Och då får man faktiskt ibland ta till nästan vilka medel som helst.
Det var du långt ifrån den här truliga och stönata tonåringen. Nu var det gubbe Pontus, det var bättre för.
Ja, verkligen.
Det var bättre för känslan. Nej, men det här är ett eget program egentligen, Amanda, om vi ska prata om just ungdomsfotbollen. För där har jag massor, jag skulle vilja säga. Men att det är strunt samma. Vi fortsätter på Häcken istället. Lajoni... jag tyckte inte han var så bra förra året, om jag ska vara ärlig. Och sen så när han började bråka sig bort nu och varit hemskickad och det var allt möjligt, så tänkte jag att vad fan har hänt med honom typ. Men sen tog han sig samman och har gjort en väldigt, väldigt bra vår. Absolut alltså. Så att det finns ju egenskaper hos han. Men nu hamnar han på Cypern, va? Bland alla ställen.
Mm, ja.
Alla vill tydligen till skumdiskorna på Cypern. Alltså.
Ja, det är det som lockar.
Ja, det är en gammal dröm man har. Alltså. Någon gång ska jag åka dit. Alltså.
Men jag tror att du kan uppfylla den drömmen faktiskt.
Ja, det vore kul faktiskt. Det är en liten dröm jag har faktiskt.
Ja. Är det så? Ja, men jag betalar om du åker på skumdiskor, kan jag säga. Du lär ju bli kvar på Cypern då.
Ja, vi kommer ju skicka med en kamera, det kan jag säga. Men hörni, Häcken gick ju på uppehåll som tabell 2. Kommer man liksom kunna hålla i det här med de här två stora tappen nu då?
På något sätt så är det något lag som kan det, så är det ju dem. För då kan de ju hitta den här som man inte... Ja, vad sa vi nu? Tanzania liksom. Då kommer han vara hur bra som helst. Jag menar, Dumbia som kom in, han är hur bra som helst där bak liksom. Kommer in och bara städar. Och vad jag fattar som då, så har ju han också förstått att det är många som vill köpa honom redan nu. Men då han har sagt att nej, men jag vill lära mig europeisk fotboll. Jag trivs jättebra i Göteborg, jag trivs jättebra i Häcken. Jag har inget bråttom alls liksom, typ så. Och det är också såklart en jättestor fördel. Och han kommer ju också bara bli bättre och bättre nu. Men de har så mycket bra spelare. Häcken gör så mycket rätt saker hela tiden. Så jag tror inte att de här tapperna gör att det kommer rasa på något sätt. Absolut inte. Kommer räcka hela vägen. Ja, som sagt, med Häcken, med Friberg i spetsen och David, va, som är chefscouten där. De hittar alltid någon jävel som alltid blommar till sen. Så det är inte alls omöjligt faktiskt.
Är du med på den, Wemblom?
Ja, nja. Jag tror att Silas, det är klart att Dumbia är helt fantastisk. Jag tycker han är grym. Men nu kommer det ju läggas ännu mer ansvar på hans axlar. Hur klarar han sig utan sin bundsförvant där inne på mitten? Det kommer ju ersättas med betydligt sämre spelare. Så att jag tror att de kan få det lite. Typ Lajoni har varit riktigt bra också. Mycket poäng från hans fötter. Vem ersätter honom? Agbanifo åker väl tillbaka, va? Var väl bara ett halvår utlånad. Nu har inte han gjort någon succé. Men det blir ytterligare en person mindre att ha på bänk och så vidare som skulle kunna ersätta. Så att, ja, jag är inte riktigt lika säker. Det finns andra lag som liksom är där i vassen och lurar lite, som behöver upp på på hästen. Häcken, jag ska inte säga att de har överpresterat, men de har gjort det väldigt bra med det materialet. Och nu när de tappar några spelare så tror jag att det kan bli lite tuffare för dem framöver när de andra lagen kommer tuffa igång, vilket jag kanske tror.
Mm. Om vi går vidare till Sirius då, där det rycks i stjärnorna. Isak Bjerkebo till att börja med. Massa Serie A-klubbar som flockas kring. Det är Parma, Fiorentina, Lazio. Vad tänker ni om det?
Jag tycker att Sirius måste hålla i sina spelare. Visst, jag tänker väl att Euro är väl en sån man kan avvara kanske. Utöver det så ska man hålla hårt i sina spelare. Jag vet att Jocke Persson finns på bänken och är en fullgod ersättare, om vi nu ska kalla honom det, till en Bjerkebo kanske. Men de får inte sälja nu med tanke på det utgångsläget de har skaffat sig. De ska inte ut i Europa, de kan bara fokusera på allsvenskan. Nu är det bara gasa. Man vet aldrig när man får chansen igen. Man måste fan ta vara på. Du får inte så många chanser under en karriär eller under en livstid som klubb, så då måste du ta dem här, framförallt om du är ett lag som Sirius.
Mm.
Allt bygger ju på att de ska sälja, Amanda, så att trovärdigheten liksom bland spelarna och där kan rubbas om man väljer att behålla kvar. Om inte de själva säger att vet ni vad, vi kör det här året ut och sen får vi se liksom. Men det verkar ju som Bjerkebo till exempel, han pratar ju om allt möjligt ju, att det kanske till och med byta inom Sverige, för att vad jag fattar som, han är från Hässleholm men är väl en stor Malmö-supporter, eller vad jag hört i alla fall, och ringer Malmö så att de vill ha honom och han får betalt ungefär som han får utomlands, då kanske han vill gå till Malmö istället och sådana saker. Så att trovärdigheten för Sirius är det som är under lupp ju. För att om Ederström är lika hårt som Hasse Larsson var, då är det stor chans att de vinner. Det är ingen tvekan om det. Men jag har en sån här känsla av att spelarna vill bort liksom, för att de har gjort det så bra nu. Att de egentligen, det är inte så att de skiter i Sirius, långt ifrån. Men de har större målen än att vara ett topplag med Sirius. Så känns det. Och det är lite så Sirius har byggt upp det. Så att det ska bli jättekul att se om det blir, hur många försäljningar det blir liksom. För att Hasse Larsson kunde ju stanna vid en. Och det var ju att man hade inskrivet ju Röker att det gick inte säga nej. Men i övriga sa han ju nej till. Sålde för sig målvakten då och lånade kvar honom. Men i övrigt så fick ju alla vara kvar.
Det jag tycker man kan göra här, det är ju det som Häcken har gjort skickligt tycker jag när man behåller spelare. Det är väl att du får skriva ett nytt kontrakt med dem. Det behövs ju skrivas in lite cash där såklart om man vinner och så vidare. Någon klausul kanske och så vidare, så att man någonstans får dem att vara nöjda också. För jag tror också att de vill iväg. Inte till Malmö, absolut inte. Dels för att jag tror inte att Sirius kommer sälja till Malmö. Och framförallt två, att du har ju 50% skatt inom Sverige om du inte har varit utomlands på eventuella sign-offs och sådär. Så att det blir alldeles för mycket pengar som kommer försvinna där. Som gör att den typen av övergång inte kommer vara möjlig, skulle jag tippa. Så att utomlands eller ingenstans, men jag hoppas och tror att Sirius faktiskt håller i sina spelare här nu. Jure är väl en sån spelare som jag tror att man som sagt kan undvara med tanke på det track recordet man har på att köpa in med anfallare. Man har väl redan någon på gång, skulle jag kunna tänka, som kommer gå in och göra mål direkt från start ifall det skulle vara så att de säljer honom. Och han är inte lika viktig i spelet som jag tycker kanske de här Bjerkebo, innermittfältarna, Neo Jönsson och backlinjen.
Men Axén, det lät ju på dig tidigare som att du tyckte att försvaret var det viktigaste att behålla, eller?
Absolut. Jag tänkte säga att Zuma är ju en otrolig fotbollsspelare som har kommit in och gjort det Anke bra också ju, i allt det här. Och Kaste Green går ut som en högerback och löser det där på ett bra sätt och så vidare. Och själv vänsterbacken är jättebra också. Så att, jag tycker att det är den stora grejen. Att de har blivit bra på fasta tack vare de här. Och de är både bra framåt och bakåt och sådär. Så skulle man behöva sälja Zuma, det tror jag skulle röra till det jättemycket faktiskt. För det är han som har gjort att de andra har växt ut lite, tycker jag. Så att där har de fått en riktig fullträff. Skulle han då få ett bud och vilja lämna... Ja, det är mycket svårare att hitta en sån typ av spelare faktiskt än vad det är att hitta en forward, verkar som för Sirius i alla fall.
Men hur tror ni Sirius själva resonerar då, så att de inte ska sälja guldet?
Nej, men jag tror som sagt att de kommer sitta rätt så lugnt i båten. De har ju en ekonomi som tillåter det med framförallt. Alltså, det får man ju inte glömma heller. De måste ju inte sälja, även om det ligger i deras strategi att vara en säljande klubb och sådär, så måste de ju faktiskt inte, utan de kan ta riktigt jäkla bra betalt. De kan betala spelarna för att stanna och så vidare. Så att jag tror att de kommer sitta lugnt här i sommar. Kanske till och med tar de in någonting mer för att bredda liksom, för att gå ännu mer för det. Det är i alla fall så jag hoppas. För återigen, man får inte så många chanser att vinna en liga. Det är ytterst få spelare och klubbar som faktiskt gör det. Så ser man att man, om man har skaffat sig det här försprånget som de har, då man måste gå för det. Allt annat vore ju liksom löjligt. Du förstör ju hela idén med att idrotta om du liksom inte går för en vinst när du har chans. Jag tycker att det är för jävligt om de inte skulle göra och sälja av det här laget och sluta 2-3. Det hade jag tyckt var bedrövligt.
Ederström sa ju när han var på bollklubben att vi kommer sälja. Därför att det är vår strategi och det är så vi ska jobba. Och vi rycks inte med om det går bra eller dåligt, utan vi jobbar efter samma saker hela tiden. Så att de kommer sälja garanterat. Men sen är då frågan om det stannar vid en eller två eller vad det blir. Men jag är helt övertygad om att de kommer sälja.
Mm. Jag är så jävla trött på alla strategier så jag kräks. Det handlar om att vinna. Återigen, idrott handlar om att vinna. Det är det man kommer ihåg.
Men ska man inte ha en strategi för att vinna då?
Ha? Är det inte så här, Pontus, att en strategi är ju jättebra tills du kommer till ett visst läge. Du ska ju, du liksom har ju en strategi för att du ska komma till det här läget de har kommit. Det är det jag menar. Nu är det bara skita i strategin. Strategin tog dem hit, nu har de chans att vinna. Släpp allting då. Men istället så fortsatte ju strategin hela vägen. Och Hammarby med alla kopior, han kom ju därifrån från Sirius också. Jag var ju absolut inte personberoende alls, men de sparkade en tränare efter 11 matcher. Jag håller med dig. Jag skulle vilja att strategin är för att du ska komma till en situation där du själv äger din situation. Men nu sitter
det är det det handlar om. Alltså min strategi när jag blev fotbollsproffs och gå till de lagen som har störst chans att vinna som du kan gå till. Sen visste jag att jag kan inte gå till Manchester City, men då kan jag inte gå till England, för då får jag gå till typ Crystal Palace och förlora mot de lagen istället. Det är bättre att jag går till Ryssland och vinner där, och Holland och får chansen att vinna där, och Grekland och får vinna. Det är ju det handlar om. Så här, visst, pengar och allt sånt där, det är kul. Men någonstans när man sitter där med den här bakgrunden, så det enda jag tänker på är ju grejerna man har vunnit, för det är för fan det som räknas i slutändan, inte hur många jävla spelare du har sålt eller hur mycket pengar. Nej, usch. Fotboll handlar om att vinna, vi får fan tillbaka till det. Inte prata massa jävla strategier och skit. Lägg av. Jag är bakåtsträvare, jag vet det, Amanda. Kan jag få vara det när alla andra sitter där och pratar strategier och processer? Jag tycker om det.
Ja, men det är bakåtsträvare att vilja vinna.
Nej, men det har ju nästan blivit det. Alltså, nu pratar vi ju viktigare om att sälja spelare. Det har ju blivit allt för stort fokus på det här med att man ska följa sin strategi när det bara handlar om att sälja. Så säljer man bort ett eventuellt guld. Det kan jag inte köpa. Jag gillar ju som sagt sättet Sirius arbetar på. Men om de skulle sälja bort det här guldet, då tappar jag allt förtroende för dem. Det kan jag säga.
Det är väl mer att det låter otroligt enkelt när du beskriver det så. Är det verkligen så enkelt? Vi ska bara vinna.
Nej, det är det inte. Men du förstår vad jag menar. Om du börjar sälja av dina bästa spelare, så liksom, då tar du ju faktiskt bort en stor del i det. Alltså det som har skapat dig det här försprånget. Och du försämrar dina chanser att faktiskt vinna det där guldet. Så det är det jag oroar för se. För jag tycker att de verkligen är värda att vinna, med tanke på hur de har sett ut här under första tredjedelen.
Det man glömmer bort i allt det här är ju också supportarna. Som har blivit fler och fler i Uppsala. Och kortsidan blir bättre och bättre. Om de ser signalerna att det inte är viktigt att vinna, utan det är viktigt att må bra och ha en bra förening och typ så här. Varför skulle de då börja åka på bortamatcher, och varför skulle de börja lägga ner liksom alla sina pengar och allt på det, om det inte är viktigare för föreningen? Så kan man faktiskt säga i det här fallet. För att många glömmer bort supporterna i allt det här. Skulle man fråga supporterna nu, om vi väljer att inte sälja någonting och så blir det lite sämre nästa år, vad säger ni om det? Då skulle de garanterat säga att kör för att vinna nu, och sen får vi lösa det andra nästa gång liksom. Det är vad jag tror i alla fall. Men som sagt, det kanske är en sekt där borta, att de tror att det ska byggas förening bara och sen är alla nöjda. För mig.
Ja, men de är ju så otroligt välmående. Alltså de spelar en fantastisk fotboll, de leder ligan, de har pengar på banken. Vad är problemet? Gå för guldet, det är det enda de ska göra.
Ja. Nej, det är otroligt.
Men det blir väldigt spännande att följa Sirius fönster i sommar i varje fall. Om vi rör oss vidare till Hammarby då, på måndag kör ju Henrik Rydström första träningen. Vad tänker ni kring det?
Jag satt och kollade på hans intervju där med Hammarby TV, tror jag det heter, eller sådär. Han är ju... Jag gillar ju, till skillnad från Axén, så tycker jag ju om Rydström. Jag har även mött honom. Han är där. Man vill... Först så tycker man om honom lite. Sen så svarar han på nästa fråga. Då blir han lite dryg. Och så, du vet, så vacklar man där hela tiden mellan. Och så sitter han med lite... halvleende och så benen korsade och du vet, så lite översittaraktigt också. Jag gillar Rydström och jag gillar honom i Hammarby. Jag tror att det är en match made in heaven. Jag tror verkligen det. Jag tror att han kommer få dem på rätt köl här igen. Nu kommer de kanske inte vinna i år, men på sikt så tror jag att det kommer vara en fullträff för Hammarby. Det är liksom den sidan jag har valt att välja här.
Ja, det, han smetar på mig varje gång man märker det, som att jag liksom hatar Rydström och att jag ogillar honom och sådär. Men det är inte så. Långt ifrån, det är en otroligt kompetent tränare och så. Jag gillar bara inte den typen av fotboll. Jag är inte den där, gick inte med i sekten som alla gjorde, att han är så charmig och han är så duktig och han har hittat på saker som inte finns fast det har funnits i 100 år. Men grejen är så här att nu kommer han ju tillbaks, lite svansen mellan benen, fått sparken för 2 gånger på ganska kort tid. Nu ska han leverera i Hammarby med allt vad som är. Och jag tror att supporterdelen i Hammarby är väldigt delad i det här fallet, än så länge. Det kommer han kunna ändra. Men då får han inte tassa ut i spelargången som han gjorde i Malmö om det skulle bli lite stök. Utan då måste han kliva fram på ett bättre sätt än man gjorde. Fotbollsmässigt absolut att han kommer kunna göra riktigt bra med Hammarby. De har ju bra trupp, fattas 2 spelare kanske så är det riktigt riktigt bra. Men grejen är att nu ska ut i Europa också. Där har det inte gått wow, även om man gått till gruppspel och sådär, så har inte han liksom, och därför fick han ju inga jobberbjudande i Europa egentligen utan hamnade i USA. Så det ska bli jättekul att se. Men det som jag tycker ska bli mest kul att se, det är ju, blir det nu Kim Hellberg 2.0 eller blir det Henrik Rydström? Det är det jag ser fram emot. För att Kalle skulle ju vara Kim Hellberg och det gick ju inte. Och det där var vi tidiga med här i våran podd här nu och prata om. Att det kommer inte gå bra, det brinner i hans huvud och allt det där. Det ska bli kul att se vad Rydström har fått för arbetsuppgifter. Om han får köra sitt hela vägen eller om han ska försöka vara Kim Hellberg 2.0.
Mm. Vad tror ni? Kommer han kunna, om arbetsuppgiften är att han ska vara Kim, kommer han kunna lösa det?
Ja, det tror jag. Sen tror inte jag att han är jättelångt ifrån Kim eller Kim långt ifrån honom när det kommer till sättet att se på fotboll. Sen kommer han ju givetvis vilja sätta sin prägel på det här också. Men jag tror att den prägeln är ändå närmare Kim Hellberg än vad den som Kalle Karlsson var, om vi säger så.
Vad får ni för rapporter då inifrån Bayern? Är de liksom taggade på att Rydström ska komma på måndag och köra?
Jag har inga kontakter som jag har pratat med nu. Det har ju varit semester och grejer. Då vill man ju absolut inte störa heller. Men jag tror liksom att det är energifyllt. Absolut. De behövde byta. Han kommer in där och ska köra sina grejer. Så att jag tror att alla är på tå och vill visa sin bästa sida, som alltid när det kommer in en ny tränare. Så att jag är ganska övertygad om att de kommer vara fullt påladdade på måndag och kommer göra en otroligt bra träningsvecka.
Och sen är det skönt också, alltså det var ju det här, vi pratade lite om det i tidigare morgonklubbar här, att är det någon gång man ska sparka sin tränare om man liksom står och vacklar, så är det ju nu när spelarna är på semester, när det är lite stilt kring allting och att han får en, ja, men han får liksom sätta sin prägel här nu under sommaren, få dem att förstå hur han vill spela och så vidare. Nu har han tid på sig, det kommer han inte kunna skylla på istället då för att komma in. Ja, men det är omgång 15 och du får 3 dagar till nästa match och allting handlar om att liksom vinna matcher, då blir det lite svårare. Så nu får de lite tid där att arbeta ihop och jag tror att det är helt rätt att göra som han har gjort här.
Nu får vi tyvärr vänta ända till 1 november med mötet då, Malmö FF Hammarby. Det kommer bli en kittlande match.
Ja, verkligen.
den vill man inte missa.
Nej. Hur tror ni han kommer ta sig emot Rydström där nere?
Nej, jag vet inte. Alltså, han är ju inte därifrån, så jag tror ändå att det är hyfsat lugnt. Han har väl någonstans varit en legosoldat för dem också, en av många. Så jag tror att det kommer vara rätt så lugnt. Sen hade det varit roligt att se om Hammarby vinner den, hur han tacklar det. För då tror jag att det kan bli lite arrogans från hans sida, och det är nästan så jag ser fram emot det och kommer hålla en tumme för att Hammarby ska få vinna där, för det hade varit roligt att se hur han vill ta sig an den presskonferensen efteråt.
Ja, det tuppandet efter den matchen.
Åh, herregud, det kommer nog rekordnivåer alltså. Då vill jag ha Alec där längst fram på en stol vid presspodiet.
Men då åker vi ner allihopa. Bara popcorn med.
Nej, men som supportrarna i Malmö så tror jag liksom att de är nöjda med hans jobb där med 2 guld, 1 cupguld och sen vart det silver där då. Men att det är väl sista året där som inte är tillräckligt bra. Han går ju ut direkt nu och jag alltid ska Hammarby och deras supportrar, dit man är så trött för det där snacket. Pussar väl klubbmärket efter 2 vinster typ. Men grejen är ju att det är sånt som gör att det spär på lite, och just Hammarby med tanke på Zlatan och allt det där, det kommer bli hett om öronen för den nere, så det är jag helt övertygad om alltså.
Men redan andra matchen efter uppehållet så möter Bayern Kalmar. Det är väl inte lika het match, men ändå lite kul med Kalmar för Rydström ganska direkt.
Ja, han har ju bytt fler klubbar än både Simon Thern och Tobias Arno, håller jag på att säga. Men det är ju nästan på den nivån, så det är klart att han kommer ju möta ett lag som han har spelat för eller tränat varje match, är ju känslan. Så jag tror inte det kommer bli superhett där heller. Det är klart att jag vet inte hur Kalmar liksom förhåller sig till honom och hans karriär. De borde ju ändå vara rätt stolta, kan vi tycka. Alltså, han har ju varit med och tagit upp, alltså liksom, och förädlat dem på ett bra sätt. Och sen visserligen dragit därifrån. Men hade jag varit Kalmarit så hade jag nog ändå varit rätt stolt över att man får fram en tränare också, som också har varit spelare i klubben, som har haft sådana framgångar som Rydström ändå har haft. Alex, du nämnde det här med alla SM-guld. Han var ju med och byggde upp Sirius och så vidare innan det. Så att, jag tycker att han ska ha väldigt mycket beröm för det. Och som Kalmarit hade jag nog varit rätt så stolt över att ha en sån representant som han ändå är. För att när man tänker på Rydström så tänker man ju alltid först och främst på att han var spelare och ledare i Kalmar.
Så är det ju. Det som är lite så här, nu börjar han ju småhylla Nanne igen ju. Han var ju väldigt snabb att hugga kniven i ryggen på honom, att han inte hade arbetsmoral, och det var ju allt möjligt där att ta. Och liksom Nanne har ändå tagit SM-guld med Kalmar och gjorde så att Kalmar liksom kom på kartan, och man byggde ny arena och hans gata ner till träningsanläggningen där, och så han är ju stor där. Men det tog väl lite på Rydström att det var någon som var större där ett tag. Men det är klart att jag tror att de allra flesta vill väl att han ska träna Kalmar någon gång mer i sitt liv, såklart ju. Det var väl det att han nekade till att han skulle gå, och sen gick han i alla fall. Det var väl någon sån där grej som jag tror att supporterna tyckte att det var lite jobbigt då, liksom. Men att det är svårt att bli profet i sin egen stad, utan tvekan, och det är svårt att träna i sin egen stad, så är det. Men han gjorde det bra i Kalmar, så att han är garanterat välkommen där, det tror jag. Men det är väl som vanligt med honom, att det är 50-50 bland supportrar och allt sånt här då.
Malmö då, som ju fortfarande letar huvudtränare efter sparkningen av Ramirez. Där har man ju siktat in sig på norrmannen Erik Horneland. Vad hör ni därifrån?
Det är jättebra tränare. Och som spelar norskt. Det betyder att det är full fart framåt. 4-3-3, löpningar, djupled och allt det där som jag tycker att Malmö ska spela. Tycker att de gick bort sig lite i det här lite långsamma, kontrollerande fotbollen. Det är inte Malmö för mig. Och jag tycker att när Molins tog över här nu sista matchen, så var det något helt annat på en gång. Och samtidigt kan man ju tycka då att ska en ass igen nu gå bakom ryggen på en tränare och börja spela något annorlunda när man är. Varför har inte han tryckt på det här på huvudtränaren från början? Att så här ska man spela Malmö. Jag har spelat här, jag vet vad publiken gillar och sånt. Utan då är det här lite märkliga spelet. Och sen när han själv fått över, då är det något helt annat på en gång. För mig handlar det om för Malmö att få in fart och fläkt igen. Och vara liksom aggressiva framåt med mycket löpningar. Mycket inläggsspel och sånt. Så att jag tror att det skulle vara handen i handsken faktiskt.
Jävla bra CV också, ändå liksom varit i Rosenborg, Brann, Sant Etienne med deras support. Alltså, han vet ju det när det brinner till också, så han kan nog hantera det här, det tror jag. Rent CV-mässigt så ser det väldigt intressant ut.
Men Axel, nu hörde man ju ditt assförakt sippra fram där igen.
Ja, de är inte på mina toppar. Alltså, om du tar de sista 5-7 åren, alltså, det är många jävlar som har gått bakom ryggen på huvudtränaren. Jag har inga problem med det om de går och tar ett eget lag. Men när de tar över från en tränare och tar ett lag, jag dömer ut det fullständigt.
Men har inte det att göra med ekonomin, Axel, då? Du som vet, alltså, utomlands är det något helt annat. Där sparkar man ju liksom hela staber. Jag kan ju tycka om när man har hela staber, men det har väl enbart med ekonomi att göra i Sverige. För jag tycker att få huvudtränaren sparken, då ska jag även faktiskt assisterande ryka. Med tanke, annars har han ju gått och gett felaktiga råd där till sin huvudtränare. Det blir ju kletigt liksom. Så här förstår jag som sagt att det kan vara en ekonomisk fråga, vilket gör man inte gör det. Men utomlands så är det så, ryker huvudtränaren då ryker målvaktstränare, fystränare, alltså hela bunten som de då har med sig och flyttar runt med.
Jo, men det är klart att om du vet att det är ekonomi då, och du vet att du kommer få ta över efter mig om jag får gå, och det börjar gå dåligt, och jag säger till dig Pontus, ska vi spela 3-5-2 eller ska vi spela 4-3-3? Jag vet inte vad de redan går ju redan och förbereder att de ska ta över det där. Jag är så trött på dem alltså, så det är helt sjukt alltså. Jag måste vara ärlig och säga det. Jag har inga problem om en ASK-tränare skulle vilja bli huvudtränare i sin dag typ. Men ta ett eget lag då, ta inte efter. Jag blir galen på sånt där alltså. Jag tycker det är ruggigt falskt alltså. Och jag har sagt det förut, att det är alldeles för många som har gjort så i Sverige, och att ingen säger någonting, det stör jag mig som fan på.
Men är inte det pratade lite tillbaka till Rydström här. Han har ju med sig han här Theo, vad heter han? Som assisterande, som han, för han litar på honom blind.
Ja, ja. Liksom.
Alltså, är du med? Han följer med honom överallt och de har sina roller. Lite Graham Potter och vad heter han nu då? Elfsborgstränaren där, tappar namnet på honom. Mm. Ja, precis. Och, att man har den typen av...
Kim har ju också mest sin favorit bredvid där. Så att det är de som lyckas också. För att de håller ihop och vet att det blir drag... Alltså, man kan ihåg att Theo, det måste man ge stor beröm. Alltså att han väljer att hoppa av när Rydström får gå. Det är ju inte att Malmö säger att han får gå, utan han väljer ju. För vi kom ihop och vi jobbar ihop typ. Jag har stor respekt för honom att han gör det alltså.
Och han kommer ju få ett huvudtränargig i Allsvenskan så småningom, om han fortsätter liksom att ta rygg på Rydström.
Ja, men om han vill. Det är inte säkert att man vill. Du tittar på Wettergren. Jag menar, jag går ju bara runt och Lattjo Lajban och liksom med bolldäckare och tycker att alla är bra hela tiden. Och alla spelare som har haft honom älskar honom. Det är världens bästa
tränare. Ja, helt otrolig var han faktiskt. Men jag håller med dig. Det är någonting annat. Han vill ju inte vara huvudtränare heller. Utan trivdes ju otroligt i den här rollen. Alla ville ju att han skulle bli det, men han själv ville inte det. Och
nej,
det är ju verkligen inte för alla, så är det ju.
Jag har ju sagt att ge mig och han ur 21-landslaget, då kan vi köra liksom. För det verkar
ja, det var ju ett modigt jobb att ta just nu, tänker du. Alltså ja. För fan, det går ju inte att göra det sämre än vad Bäckström gör det där.
Nej, men alltså sen det är 12 stycken som tackar nej. Är det en slumptur liksom? Så här. Undrar vad det beror på liksom. Nej, men här, han vill ju inte stå längst fram. Jag kan stå längst fram, så kan Wettergren försöka sin fotboll, så kan jag peppa igång det där. För det måste hända någonting. Vi har ju så mycket bra unga spelare, så vi måste ju liksom få lite liv i det där ju. Men att, han fick förlängt. Han har vunnit en match i december 1979 typ.
Men hörni, om Malmö får in en huvudtränare på plats här nu då, under uppehållet, kommer man kunna rädda den här säsongen? Just nu ligger man 9.
Ja, det tror vi väl, Alec, eller?
Ja,
det är klart att de kan få det. Känslan var ju att de inte tyckte om sin tränare redan från start. Och han tyckte inte om Malmö, med tanke på att han skickade lite pikar om uteblivna transfers och så vidare. Så att jag tror att det där var liksom, det där visste man skulle gå åt pipan rätt så snabbt, var känslan när det väl startade upp. Så jag tror att den skilsmässan kommer vara bra för alla parter. Däremot så tycker jag nog att man kan inte stå där, även om jag älskar Gische på alla sätt och vis, så att de gjorde en jättebra match. Men man behöver ha in en tränare rätt så snart här nu för att skaffa sig den här fördelen av vad det här VM-uppehållet faktiskt är. Och få den tiden på sig och sätta lite nya strukturer och sådär. Det behöver de in rätt så snart.
Ja, och det är därför han använder det bra. Du vet ju själv, Pontus, när du fick en ny tränare. Ni började googla direkt, vad den här vad kan han typ och så. Och då när det här liksom kommer upp, att han har ju varit i de här klubbarna, han har gjort det här. Då får man lite mer tryck. Och sen börjar han, för norska tränare är ju kravställare på ett sätt som, ja, det vet ju alla om vad som gäller. Springer inte ända fram, spelar inte. Och det är precis det de behöver nu. Eller med tuffa liksom nyper, men ändå med kärlek. Och sen väldigt tydlig idé vad man ska göra. Så att det är bara att signa upp han blixtfort om de har läge liksom, för att då kommer Malmö få fart igen.
Mm. Men hörni, ska vi stänga det allsvenska snacket och börja runda av? Kommer ni sitta bänkade framför Kanada-Bosnien ikväll eller?
Du tänker, det är första dagen på bröllopet här, det är första kvällen. Jag kanske har den på telefonen, men jag har svårt att se.
Nej, det får du faktiskt inte ha.
Kanada, Bosnien, jag tror inte att det är så välkommet att man drar upp. Precis, nej, jag kommer nog, eller vet du, jag tror att det finns rätt så många som vi ser. Det brukar oftast vara så där att det hittas ett hörn där några gubbar sitter och kollar fotboll. Förhoppningsvis får jag med mig frugan också, men hon har redan tröttnat på VM. Hon vet att hela familjen förutom henne är rätt så intresserad. Så, ja, jag får försöka hitta ett gubbhörn där vi kan sitta och kolla på matchen.
Ja, men Sam ska ändå ha cred att han inte la den på en av Sveriges matcher.
Ja, men du märkte du att när du sa Kanada, då tänkte han direkt hockey. Nu hockey, det är hockey-VM nu typ.
Ja, det brukar väl vara i den här årstiden också. Någon jävla konstig anledning.
Hockey-EM går om 3 månader nu. Tingsryd har fått kvar varianten också.
Ja, vet du, det är också det enda landslaget där fler tackar nej än till U21.
Ja, det är sant faktiskt. Det är sant. Nej, jag kommer ju ha darten på, men jag kommer också ha den på såklart. Men darten framförallt. Fick en bra start och slog Sydafrika med 4-2. Så att de ska möta Mongoliet i en avgörande.
Genghis Khan! Så, ja, det är en intressant match ju.
Ja, herregud.
Nej, men nu är det gång. Det är klart att vi kommer kolla på matcherna. Så är det ju. Jag har varit mer sugen än jag trodde som sagt. Men när de drällde med bollen utanför, då tappade jag nappen direkt. Alltså, det där orkar jag inte se bara. Alltså, mediokra fotbollsspelare som ska göra som tränaren säger. Liksom, eller som han vill. För det är också det som är, Pontus, när vi pratar om det här. Att det är mycket med att spelarna ser sig själva som så här. Det är ju oftast tränarens fel också. För att han ska ju också få sin, att det är Pontus Wernbloom-lag det här. Kolla vad bra de är på att spela insparkar typ och sånt.
Men det är rätt intressant. Jag spelar ju bara typ 10 matcher i PAOK när jag kom dit. Då började ju det här. Framförallt kom ju den regeln till med att man fick börja spela i. Och då blev jag ju invärvad dit på typ 4,5 års kontrakt liksom. Som sexa får vi en ny tränare. Jag tror att det är, ja men du vet, direkt skulle. Ja, vi ser ner och hämtar bollen in i straffområdet. Jag bara coach. Det är inte jag liksom. Alltså, du säger, många grejer kan jag göra. Det där vill du inte. Helt ärligt, det där kommer inte hända. Alltså, jag fick liksom mer eller mindre prata mig upp till en 8-position i den startuppställningen liksom, för jag ställde, det där löser inte. Du har ju spanjorer här som är liksom 1,70 höga, som är hur bra som helst. Låt dem göra det. Vad fan ska jag gå ner? Jag kommer tappa den, så blir det mål liksom. Det finns ingenting att vinna på det. Sätt mig att till slut och så gick han ju med på det. Men det var ju en sån grej, det var så, apropå det här med att man bara tror att alla ska kunna göra det. Det är jävligt knixigt att gå ner och hämta bollen där, för att ja, du har inte jättemycket att vinna, men tappar du den så är det förödande, vilket man också såg i VM igår. Det liksom smäller ju direkt.
Mm. Ja. Jag menar, alltså, som du sa, mot hemmanationen, det fullsatt, det kokade borta. Att du ger bort ett mål. Jag ska inte vara i den där hjärnan på den där.
Jo, men det här är ju det farliga med fotbollen, är ju så här. Då har ju Sergio Busquets gjort så i Barca under primen. Då tänker man, då ska Shithole göra så. Ja, fast det är inte samma spelare. Det är inte samma spelare.
Nej, men sen också att om du går efter som alla gör nu med Guardiola. De har ju till och med finbyxor och sån jävla tröja som han har. Bara det gör mig förbannad. och liksom att gå efter någon sådär. Du kommer aldrig komma före någon. Du kommer alltid gå in i ryggen på någon. Hela. Och det är bara det att den här Sydafrika, han är ju på plats. Han är 2 kilometer efter Guardiola när han håller på och går. Så vad fan ska han hålla på med det för? Hitta på något eget istället. Försök att komma förbi några stycken där. Nej, vi ska läsa en bok om Guardiola.
Men vet du, den här hade vi faktiskt diskussionen på golfbanan igår. Jag och Jonas Olsson, han sa det jävligt bra. Liksom det här apropå då, återigen tillbaka till det. Förr i VM och så här, då hade ju alla lagen som var tydlig identitet. Och det var inte att folk försökte spela som Spanien eller Frankrike var Frankrike och de spelar på sitt. Brassan spelar på sitt. Nu spelar ju alla lag likadant och det kommer de bästa lagen vinna på igen då. Men de sämre lagen kommer ju bara vara totalt överkörda om de försöker spela som Sydafrika gjorde igår. Försöka spela Guardiola fotboll i VM. Nej, det är bedrövligt att se faktiskt.
Ja. Nej, men Amanda, jag var upprörd igen, Amanda.
Ja, men det är ju när du är som bäst. Det älskar vi. Ja. Men måndag, hur gör ni då? När Sverige spelar klockan 4? Dygnar ni eller går ni upp och ställer klockan?
Jag har klockan 1 ska vi vara. Det är sista dagen på bröllopet. Då är det Beach Club. Klockan 1 på dagen. Ja, men nej, där behöver man nog sova någonstans.
Då kommer du vara mör alltså.
Så det blir nog att dygna alternativt då, att hitta en kvart på dagen där när man kan somna in och sen kanske gå upp på natten. Men jag tänker inte missa den, inte för allt i världen. Den vill jag se.
Alltså, normalt så skulle man kunna faktiskt vara cool och sova på natten och gå upp klockan 7 och titta på den. Men det kommer ju vara 1000 meddelanden på telefonen eller en massa flash och det massa hit och dit. Så
då det går ju inte.
Nej, då är det helt kört ju. Så att, ja, det är klart att man måste titta. Det är ju ingen tvekan om det här, liksom. Men jag vet ju Jag hade ju jätteproblem att titta på Grekland. Alltså första halvlek så jag satt bara och koka. Och till slut satt jag på någon mästerkock eller någonting istället. Så liksom, de måste ju bjuda till. För är det så där sömnig klockan 4 mot Tunisien eller vad fan det är, då ser jag inte klart. Då är det bara.
Det är inte cowboyhattläge ifall vi torskar den, kan jag säga.
Nej, fy fan. Nej, de måste bjuda till alltså. För annars kommer jag inte ge dem en chans alltså.
Pontus, det är väl snart dags att dra på sig smokingen, eller?
Nej, imorgon som sagt. Idag är det Havana Nights-tema på festen. Så jag vet inte vad det innebär. Kuba, ska man komma klädd som Fidel Castro eller ska man ha på sig någonting?
Panama hatt får du väl ha?
Ja, det kanske är nog bättre än Fidel Castro-utstyrsel. Ja.
Men du är lite cigarrkille som ser ut som.
Ja, det kan väl smälla någon ifall det är så, ifall det bjuds på det. Jag kommer inte komma dit med en själv kanske, men ja, absolut, framåt småtimmarna så har man ju stått där med en kubansk. Det har hänt förr.
Axel, du hade passat väldigt bra i det temat, tänker jag.
Ja, vi får se så här. Jag skickar en bild i Slacken så har ni.
Underbart. Du
att man bara puffar den där, för Pontus hade en sån här stor en gång. Han fick in den i munnen en
sån. Jag har en stor mun, så det är nog...
Ja, nu kommer vi inte längre med det. Det är lika bra vi stänger här. Vi avslutar. Hörrni, tack för idag och stort tack till er som har lyssnat.
Ja, Amanda, du är kunglig. Ciao.
Ja, ha det bra.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.